Jag skulle vilja påstå att tillbedjan handlar om hjärtats längtan. Vi tillber det vårt hjärta längtar efter. Många har säkert hört, alla tillber något, frågan är bara vad. Alla människor tillber något, för deras hjärtan längtar efter något. Deras hjärtan är skapade att längta, inte efter serier, men efter något annat, större. Och nu kommer jag på mig själv att jag ska starta en klocka här, för att då vet jag att jag tycker allt är skönt. Alla människor längtar, men många människor har gått vilse och förstår inte vad den längtan ropar efter. Vi ska läsa från psalm 63 idag. Och om du orkar, kan och vill får du gärna stå upp när vi läser från Guds ord. Och har du din bibel med dig så är det som sagt psalm 63. Där står det så här. En psalm av David när han var i Judaöken. Gud, du är min Gud. Tidigt söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig i ett torrt och törstigt land utan vatten. Så söker jag dig i helgedomen för att se din makt och härlighet. Din nåd är bättre än liv. Därför ska mina läppar prisa dig. Jag ska lova dig så länge jag lever. I ditt namn ska jag lyfta mina händer. Min själ blir mättad som av feta rätter. Med jublande läppar lovsjunger min mun när jag minns dig på min bädd och tänker på dig under nattens timmar. Du är min hjälp. I dina vingars skugga jublar jag. Min själ håller sig tätt in till dig. Din högra hand stöder mig. De som vill ta mitt liv ska gå under. De ska hamna i jordens djup. De ska överlämnas åt svärdet. De ska bli schakalers byte. Men kungen ska glädja sig i Gud. Var och en som svär vid honom ska skatta sig lycklig när lögnarnas mun täpps till. Och varsågod att sitta igen. Hör ni, som många salmer så är den här salmen skriven av kung David. Vi förstår att han skrev den i Judaöken, det står ju så. Förvisad dit av någon orsak som vi inte riktigt vet. Traditionen bjuder att det antingen är kung Saul som har jagat iväg honom eller hans son Absalom. Det vi kan vara helt säkra på är att David skrev den här salmen när hans liv stod på spel. När människor ville mörda David för den han var. Det var en stund där David på alla sätt hade kunnat slänga sig på marken och uppgivet beklaga sig inför Gud. Det kanske hade passat bättre med psalm 88. Varför, Herre, förkastar du min själ? Men så läser vi istället: Gud, du är min Gud. Tidigt söker jag dig. Min själ törstar. Min kropp längtar efter dig. Och så märker vi ganska snart att psalm 63, det är motsatsen till vad många av oss hade funnit för naturligt att reagera i tider av oro. Och så inleder han: Gud, du är min Gud. Och så antyder David att Gud inte bara är hans Gud, han är förbundsguden. Guden som ingått förbund med David. I ett mellanmänskligt förbund, så typ äktenskap mellan man och kvinna, så innebär det att mannen och kvinnan lovar varandra trohet. Och därmed att båda parter räknas hålla sin del av avtalet, av förbundet. Men Gud, han älskar förbund, men hans förbund med människan fungerar inte riktigt på samma sätt. För där finns det absolut ingen jämvikt i vad som behöver hållas från varje sida. Faktum är att Gud tar på sig hela ansvaret gång på gång. Jag ska göra dig till ett stort folk, lovar Gud Abraham. Och gengäld mot vad? Ingenting. Gud, du är min Gud. Det skvallrar om hur god Gud är. Tidigt söker jag dig. Det viktiga för David är inte vilken tid på dygnet han söker Gud, utan vilken prioritering han har. Det första som händer när han vaknar på dygnet är att han vänder sig till Gud för att innerligt söka honom. Och ingenting är viktigare än det. Och så kommer den här poetiska beskrivningen av Davids nöd, som i det här fallet inte bara är poetisk. För David är ju faktiskt mitt ute i öknen. Hotad till livet. Så säger han, min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig i ett torrt och törstigt land utan vatten. Självklart måste David ha varit törstig efter vatten och hungrig efter mat. Självklart önskade han att Gud skulle befria honom från de som var efter honom. Men han ropar inte efter vatten och bröd. Inte ens om befrielse. Min själ, min kropp, han talar om hela sin varelse. Allting han är, allting han har, längtar och söker efter Gud. Han är ju på den plats som jag tror fysiskt sett är den plats där vi skulle törsta som allra mest. Där vi som allra mest skulle känna behov av vatten. Och vem som helst hade nog gjort vad som helst för att få tag på just det, för att släcka den där törsten. Men det är inte här som David fäster sina behov. Det är inte en klagan på att han är torr i halsen eller att magen kurrar. Han ropar till sin Gud, för han längtar efter sin Gud. För hans nåd är bättre än liv. Därför ska mina läppar prisa dig. Inte för att Gud befriar honom från prövningar, utan för att Gud i sig själv är bättre än livet. För att Gud i sig själv är honom nog. I min och min fru Olivias vigselringar så har vi skrivit, ingraverat Romarbrevet 14:8. Inte hela texten, men Romarbrevet 14:8. Där står det, för att påminna oss om vad som är viktigt i livet. Lever vi så lever vi för Herren. Dör vi så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör. Gör vi alltså, ska vi se så jag. Vare sig vi lever eller dör, tillhör vi alltså Herren. Vid ett annat tillfälle i Filipperbrevet så säger Paulus, för mig är Kristus, livet Kristus och döden en vinst. För mig är livet Kristus och döden en vinst. För mig spelar det ingen roll om jag lever eller dör. För när jag är i livet så har jag Kristus, och när jag dör så har jag Kristus och får befinna mig i hans absoluta närvaro. Och det här jag tänker att vi hittar orsaken till tillbedjan. Till varför du och jag har kommit hit idag. För att Gud är Gud. För att hans nåd, för att han själv är bättre än livet. Därför ska jag prisa Gud. Inte för att jag tycker om den här och den här sången, eller för att Gud har gett mig det här och det här. Utan för att han är den han är. Det gör honom värdig att lägga ner sitt liv för. Punkt. Inget mer. Inget mindre. Gud är värdig vår tillbedjan för att han är den han är. skulle vi ändå få för oss, som man ju gör ibland, att vi ska basera vår tillbedjan på vad Gud kan ge oss, så kommer det ganska snabbt att leda till besvikelse. Inte för att Gud inte kan ge dig vad du vill ha, men för att Gud vet vad som är bäst för dig och mig. Om vi har framgång som orsak till vår tillbedjan, så blir det svårt och omöjligt att stämma in i Davids: jag ska lova dig så länge jag lever. I ditt namn ska jag lyfta mina händer. För livet innebär ju inte bara framgång. Om vi däremot baserar vår tillbedjan på vem Gud är, och inte vad vi kan få, så blir det helt plötsligt helt möjligt och helt logiskt att stämma in med David. Vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut. Vi får vila i hans löften och lyfta våra händer. Alla tillber något, frågan är bara vad. Alla fäster sina liv vid något för att människan har ett behov att göra just detta. Människan är skapad till att göra detta. När Mose var uppe på berget och skulle få lagen av Gud, så var folket kvar där nere och de blev otåliga. Och så näst intill tvingar de Aaron att skapa en avgud till dem. Så Aaron plockar ihop guldet och så gör han en guldkalv som de kan tillbe. Och så säger folket: här är din Gud Israel som har fört dig upp ur Egyptens land. Det här är folket som för inte allt för länge sedan har sett Gud öppna havet så de kunde gå igenom på torra land. Det här är folket som gång på gång har sett Gud göra saker som är helt omöjliga. Och nu är de här. Ge oss en guldkalv som vi kan rikta vår tillbedjan till. Folket var så desperata att få lägga sin längtan någonstans, att få rikta sin tillbedjan. Och så gjorde de kalven till Gud. Och så riktar de sina hjärtan till kalven. För tillbedjan är inte att sträcka sina händer mot något, att sjunga eller dansa eller hänga upp sitt liv på någon eller något. Utan kärnan är vart jag riktar mitt hjärta. Vad längtar jag efter? Vart vill mitt hjärta? Och så i sin nåd och godhet så möter Gud dig och mig, om vi vill. Och han möter de behoven som vi har. David talar om hans själ törstar efter Gud och hans kropp längtar efter honom. Och så lite senare så ser vi att hans själ också blir mättad. Och den blir inte bara mättad, utan det står faktiskt att den blir mättad som av feta rätter. Det vill säga det absolut finaste, godaste som du kan tänka dig. Gud låter oss inte bara törsta och längta. Gud möter oss i vår längtan och vårt behov. Tillbedjan, det är att desperat längta efter och söka efter Gud, att kasta sig i hans armar oavsett livets omständigheter. Och så får vi där syn på hans godhet som bär genom alla prövningar. För mig är livet Kristus och döden en vinst. Så kan vi fråga oss: hur står det till med min längtan egentligen? Det finns ju andra problem i mitt liv än Netflix som drar mig bort från Gud, förstås. Men nu står det till med min längtan. Söker jag honom? Kanske är du i ett torrt, kargt ökenlandskap. Kanske har du ingen energi kvar att längta och törsta. Hur gör vi då? Jag tänker att törst, det är inget som vi anstränger oss till för att det ska uppstå, eller hur? Det är någonting som kommer naturligt när vi saknar vatten. Törst efter Gud beror inte på våra ansträngningar, utan på att Gud tänder en längtan i dig. Och först och främst så kommer den längtan ur vetskapen att du har en Gud som också längtar efter dig. Som bultar på ditt hjärta, som vill att du ska rikta ditt liv med allt du är och allt du har mot honom. Han är en kärleksfull Gud, en avundsjuk Gud som vill ha hela ditt liv. Hela dig, hela din uppmärksamhet. Inte för att han behöver dig, det gör han inte. Men han vill ha dig. Det är skönt. Han behöver dig inte, men han vill ha dig. För att han älskar dig så otroligt, otroligt mycket. För andra så får vi påminna oss om att vi alltid, oavsett omständigheter i livet, har orsak att tillbe. Med jublande läppar lovsjunger min mun när jag minns dig på min bädd och tänker på dig under nattens timmar. Du är min hjälp, i dina vingar skugga jublar jag. Min själ håller sig tätt in till dig, din högra hand stöder mig. Du har en Gud som är med dig alltid. Till och med under nattens mörkaste timmar. Han är din hjälp. Det är under hans vingars skugga som vi får söka tillflykt. Och där vi kan med jublande hjärtan mitt i stormen vila. Saltaren är häftig, tycker jag. För det verkar faktiskt så att oavsett i vilket läge du är i livet så finns det alltid en eller två eller fler psalmer som du kan läsa och uppleva. Det här är ju mitt liv. Men så ibland så kommer det sån här, gärna på slutet, avslutningar som gör att just den här psalmen känns lite svårare på något sätt att identifiera sig med. Jag vet inte hur det är med dig när det börjar handla om döda människor och sådär som är emot den. Då tycker jag det börjar bli lite svårare. Här så skriver han ju faktiskt: de som vill ta mitt liv ska gå under. De ska hamna i jordens djup. De ska överlämnas åt svärdet. De ska bli schakalers byte. Men kungen ska glädja sig i Gud. Det är ganska magstarkt. Och David, han skriver ju om sig själv, om en framtid som han vet att Gud har lovat honom, att kungen ska glädja sig i Gud. Men för oss så är det här också på något sätt en bild för kungen som skulle komma och som har kommit. Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas. I himlen, på jorden, under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Kungen ska glädja sig i Gud och kungen ska segra, inte bara över mänskliga fiender utan över alla fiender. Kristus har redan segrat när han klev ner på jorden, lät sig förrådas, tillfångatas, pinas, plågas och så hängas upp på ett kors för att dö och betala ditt och mitt pris. Inte för sina egna brott utan för dina och mina brott. Han har gjort allt. Vi får påminna oss om att döden för var och en som tror inte längre utgör ett hot. Att vi fritt och för intet i vårt sökande och vår längtan får komma till Gud. Och att han där i hans närhet kommer mätta oss. Så tillbedjans orsak, precis som psalm 33 gör oss uppmärksamma på, skulle kunna sammanfattas med frågan: är Kristus mig nog? Är Kristus mig nog? Så här uttryckte en pastor. Nu kommer det lite engelska och jag ska försöka översätta sen. The devil has only two weapons, pain and pleasure. He will either hurt you. So bad you hate God, or he will give you so much pleasure you don't need God. And the solution to both is the same. God is more precious than what I lose. God is more precious than what I gain. Djävulen har bara två vapen. Smärta och tillfredsställelse. Lust. Antingen kommer han göra det så illa att du hatar Gud, eller så kommer han ge dig så mycket lust och tillfredsställelse att du inte behöver Gud. Och lösningen för båda de här problemen, de är detsamma. Gud är mer dyrbar än vad du kan förlora. Gud är mer dyrbar än vad du kan vinna. Lova Herren min själ, jag ska avsluta här nu. Hela mitt inre, prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ och glöm inte allt gott han gör. Lova Herren min själ, Herre min Gud, du är väldig och stor, klädd i majestät och härlighet. Gud längtar efter dig. Han vill väcka din och min längtan efter honom. Och det är därför som människan längtar efter något mer. Gud har tänt den längtan i varje människa. Och nu gäller det bara att förstå åt vilket håll vi ska rikta den längtan. Idag får vi påminna oss om att allt han gjort. Vi får påminna oss om allt han gjort och vi ska snart få rikta våra hjärtan till honom i sång och bön. Frågan är inte om utan när vi vänt våra hjärtan bort från Gud. När vi börjar tillbe något annat. Och kanske är det så att du funkar som jag, att då fylls du med skuld och skam. Och så blir det ännu svårare att komma till Gud av någon orsak. Kanske tänker du att Gud är arg på dig. Men vi behöver inte vara rädda. Vi får vända tillbaka in under Guds vingars skugga. Jesus, han har ställt sig mellan Guds vrede och syndaren. Och så har han låtit vreden drabba honom själv. Så att du och jag kan få kallas Guds barn. Nu blir det engelska igen. En låttext som jag kommer att tänka på. In Christ alone who took on flesh. Fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness scorned by the ones he came to save. Till on the cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid, here in the death of Christ I live. I Kristus själv som blev till människa. Guds fullhet tog plats i ett hjälplöst barn. Den här gåvan av kärlek och rättfärdighet. Pinad av dem som han kom för att rädda. Tills dess att Jesus stod på korset. Och Guds vrede blir tillfredsställd, för varje synd blir lagd på honom. Här i Kristus död lever jag. Längtar du efter mer av Gud? Mer av Jesus? Längtar du efter att få höra hans ljuva stämma? Vill du krypa in i hans kärleksfulla faders famn? Vägen till honom, den är fullkomligt öppen genom Jesus Kristus. Lyft dina händer mot honom. Ge honom den ära som han förtjänar. Jag kan tänka mig att vi har någon förbön eventuellt. Ja. Kom gärna fram till förbön. Be gärna med din granne. Lyft dina händer, lovsjung, tillbe Jesus för den han är. Gud längtar efter dig. Gud vill ha dig. Tack Jesus att du är en helig Gud, men du är också en god Gud och en kärleksfull Gud som i din helighet bjuder in oss att leva i din närhet. Tack för att du är här just nu. Tack för att du vill tala, Herre. Tack för att du vill hela de hjärtan som har av skuld och skam gått bort från dig och inte vågat komma tillbaka, Herre. Tack för att vi oavsett livets bekymmer, livets omständigheter idag får bli påminna om vem du är och att du bär igenom allt, Herre. Nu ber jag att om jag har sagt någonting som inte var från dig, så ber jag att det ska få glömmas bort, Herre, och att ditt evangelium ska få ligga kvar. Jag ärar och prisar dig, Jesus.